en podcast från Aftonbladet.
Be nice, fucks me over all the fucking time, all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
Call phase one, break release from turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Då hälsar vi välkomna till ännu ett avsnitt av Plattan i mattan, Sportbladets F1-podd med mig, Adam Huttunen och Anna Andersson. Men inte nog med det, Anna. Vi har en speciell gäst med oss idag som ni lyssnare har hört oss nämna ett antal gånger under året i våra nyhetssvep. Han är nybliven världsmästare i WRC 2. Bläcket har knappt hunnit torka på hans rykande färska kontrakt i WRC 2026. Välkommen till Plattan i mattan, Oliver Solberg.
Tack så mycket, tack så mycket. Kul att vara med.
Ja, hur är läget med dig?
Nej, läget är bra. Livet är fantastiskt. Jag har nyss kommit hem från Saudiarabien och flyger till Frankrike imorgon på första WRC tävling, sån lokal tävling på asfalt, så någon dag hemma i alla fall, en dag hemma, så jag lever livet. Ja.
Då får du spendera den med oss lite grann. Det är lyx.
Ja, det låter perfekt.
Du, jag tänkte att vi börjar med lite snabbfrågor så att lyssnarna får lära känna dig lite bättre. I alla fall de som inte redan har full koll på dig. Så vi börjar med fullständigt namn.
Oliver Solberg.
Inga mellannamn alltså?
Nej, inga alls. Jag är enkel.
Ja. Ålder?
Oj, 24.
Födelseort?
Fredrikstad i Norge faktiskt. Tyvärr, för er lyssnare.
Men du, nu måste jag ju fråga. Födelseort Norge, dubbelt medborgarskap, utgår ifrån svenskt och norskt?
Ja, jag har dubbla personnummer, men bara ett svenskt pass.
Bara ett svenskt pass. Hur kom det sig att det blev Sverige då, att du tävlar för Sverige?
Oj, jag tror enkla frågan, enkla svaret är bara att vi bodde i Sverige. Vi flyttade till Sverige och jag anmälde mig till lokala motorsportsklubben här i Torsby och så var det bara så egentligen. Jag tror inte det var någon mycket tanke bakom. Pappa har ju pushat väldigt länge i många år för norskt pass, men igen, innan jag var 18 så är det han som är tvungen att hämta ut det, och han har aldrig gjort det, så liksom, han får skylla sig själv, den tänker jag lite.
Känner du så svensk eller norskt då?
Ja, den frågan får jag väldigt mycket, men som jag säger, jag ger svenska flagget till Sverige och så är mitt namn till Norge, så jag tänker att då får bägge vara nöjd helt enkelt.
Ja, det är bra. Så du är uppväxt i Sverige alltså?
Ja. Eller nej, alltså jag är född i Norge, mina två första år i Norge.
Ja.
Sen bodde jag 6 år i Monaco. Och sen ifrån 2009 runt där fram till nu då, har jag bott i Sverige. Så jag är faktiskt uppväxt, kan man säga, i Norge och Monaco då, istället för Sverige.
Snabbaste hastighet du någonsin har kört på bana och privat?
Politiskt svar, rallybil 210.
Ja. Och privata?
Nej, privata kanske jag har kört lite fortare kanske.
Okej, jag ska inte pressa dig mer. Men vilken var din första egna bil?
När jag var 5 år fick jag en Volkswagen Beetle som var helt vit med Oliver 5 år på sidan. Det glömmer jag aldrig. Men den har jag fortfarande.
5 år?
5 år. Det var födelsedagspresent från mamma och pappa.
Okej.
De tyckte det var rätt ålder då, helt enkelt.
Ja. Fick du provköra den direkt?
Ja, jag glömmer aldrig. Det var redan träklossar på pedalerna och så satte jag mig i stolen och så körde jag, tror jag körde kanske 10 meter på gräsmattan och så that's it då. Men det var lägg i etta och så släppte kopplingen, men jag styrde ingenting. Jag kunde ju ingenting, så det var ju mer bara att köra rakt och så stanna då.
Ja, men det ska börja i tid om man ska ta sig till toppen helt enkelt.
Ja, det verkar så. Men min första fyrhjuling när jag var 2 och min första bil när jag var 5. Så jag har börjat tidigt.
Mm.
Var det liksom alltid självklart att det skulle vara bilar och motorer?
det verkar så. Jag tror det. Jag tror inte jag hade mycket annat val. Jag hade alltid ett val. Men jag tror när man är uppfödd i det här och när man uppväxt i den miljön och när man ser allt, man ser bara bil, fyrhjuling, motorsport, man lever i det, så tror jag det automatiskt att hjärnan kopplar till att det är det man vill göra och det man tycker är roligast. Det är ju som vilken sport som helst, vilket barn som helst nästan, tror jag.
Men är det pappa, mamma eller morfar som har liksom varit bidragande här?
Jag tror alla tre faktiskt. Morfar var den som fick mig till att börja med motorsport och med crosskart sportsligt. Sen fyrhjuling var ju mamma när jag var 2 år och bilen var pappa när jag var 5 år. Så jag tror alla har varit lite inblandade till att få mig till att älska det här.
Ja. Har du några trafikförseelser?
Det betyder?
Ja, alltså om du har brutit mot någon trafikregel och åkt fast för det.
Alltså jag tror väl det som alla motorsportschaufförer eller vilken som helst, det är väl att man bryter mot farten lite kanske. Men inte mycket och inte ofta. Men nej, annars tycker jag är ganska duktig i trafiken, tror jag.
Ja.
En grej är att jag blinkar ju aldrig. Det är väl det enda jag är dålig på, tror jag. Att jag har inte tålamod till att sätta på blinkers.
Nej, man får se upp när Oliver Solberg är ute i trafiken helt enkelt.
Nej, men jag kör fint och jag följer det ljus och följer alla skylter och jag tycker jag är duktig där, men det är väl blinkers då, den får jag ibland.
Mm. Vad är det dyraste du har köpt som inte är en bil eller en fastighet?
Jag köpte nyss en väska då. En Louis Vuitton-väska då, det var väl mer en sån världsmästerskapspresent då.
Mm.
Jag såg någon hade en och så tyckte den var cool och så tänkte jag, ska jag göra det eller ska jag inte? Så var det så.
Vad kostar en sån då?
Ja, lite grann. För mycket. Dumt köp.
För mycket, ja.
Vad ska du ha den till?
Nej, jag tyckte den var cool, den var svart och så var helt svart. Det är ingen sån mönster eller någonting, den var helt svart och så... Tyckte den var häftig och så ja, reser jag med den helt enkelt.
Statusresande. Mm.
Ja. Vad kollar du på för andra sporter?
Hockey, mycket hockey, jag älskar hockey. Så det kollar jag på så mycket jag kan.
Okej, okay, favoritlag i hockey då?
Lokalt Färjestad såklart. Sen såklart följer jag i Sverige, inte Norge när det kommer till nationell flagga eller ja, till flaggan och sen NHL så är Toronto Maple Leafs.
Mm-hmm. Och slutligen i snabbfrågeformuläret då, vilka tre racingförare, levande eller döda, skulle du vilja ta med på en rejäl krogrunda?
Nu har jag gjort Race of Champions en del gånger och då möter man ju många av de här äldre och nya chaufförerna. Jag hade ju nog inte varit någon enda ung chaufför, tror jag, eller ny. Och jag är lite gammaldags kanske. Speciellt när man kommer från rallymiljön, tror jag. Så jag hade nog kanske tagit med David Coulthard. Min farbror Henning. Vem tredje hade jag nog haft med? Colin McRae då, kanske. Jag tror väl de tre. De tre kanske hade varit roligast att ta med på krogen.
Ja, jag tänkte att du skulle säga Colin McRae faktiskt.
Ja, jag har hört mycket stories ifrån förr om pappa, med mamma och pappa, så jag tänkte att det måste vara såklart.
Ja. Du kommer ju från en familj med mycket rallyanor, både på pappa och mammas sida då. När började du själv köra rally? För jag tänker att man måste väl, eller alltså man måste väl ha körkort om man ska köra rally?
Ja, rally började med när jag var runt 15-16. Jag blev väl 16, tror jag. Jag tittade på många ställen och jag ville ju köra rally. Rally var ju alltid drömmen. Jag körde ju crosskart ifrån när jag var 8 till jag var 15. Och sen ville jag prova något nytt och rally var ju alltid drömmen. Jag kollade mycket runt. Kalle Rovanpera körde ju i Latvia, i Lettland, när han var runt 16-15 år. Och där får man en speciell licens eller en dispens till att köra på vägen då, eller köra på rallysträckor. Och De måste ha en kartläsare som är över 24 och som måste köra emellan sträckorna, och så får jag köra sträckorna i sig själv då. Och det var väl då jag började runt 16 år då.
Ja, okej. Okay. Så du var kartläsare till kartläsaren mellan sträckorna?
Ja, men jag var tvungen att ha en liten kartläsare då, så det var en norsk tjej som var tvungen att vara med från början, för hon var enda som passade i min stol. När jag var 15 så var jag väldigt kort, så jag var tvungen att ha någon som passade också.
Men du har aldrig liksom varit sugen på banracing?
Jag körde go-kart en del när jag var 5 år, faktiskt med Mick Schumacher och Theo Pourchaire körde vi mycket i gräs i Monaco när jag var liten. Och det var det enda jag fick köra liksom av motorsport när man bodde där. Men jag körde ju mycket fyrhjuling på somrarna när jag var här hemma på samma ställe som vi bor nu. Och sladdade mycket och körde på grus och allt det där. Och varje gång jag kom tillbaka till att köra go-kart så sladdade jag alltid. Och jag tyckte alltid det var mycket roligare. Och de sa alltid till mig att nej, det går inte snabbt, du kan inte det. Det är liksom ingen idé. Och jag sa nej, men det är inget kul. Jag tycker inte det är kul. Och då körde jag bara det ett år och sen slutade jag faktiskt. Och så provade jag någonting. Sen provade jag hockey och så provade jag fotboll, golf, ballett, teater. Provade mycket, mycket innan jag började med crosskart när jag var 8. Så jag har kört lite Porsche. Jag och Johan Kristoffersson har kört lite Porsche ibland på Gelleråsen. Och sen har jag väl kört lite Formel 4 när jag gick på skola i Frankrike. Med FFSA Academy där på Le Mans. Så jag har provat en del och jag har kört mycket racing, men det är kul alltså, men man får inte den samma kicken, man får inte den där känslan i kroppen när man, som när man kör rally genom skogen liksom. Det är någonting inne i kroppen som man får en annan känsla, ett annat kick liksom.
Men du, jag såg dig någon film där när du och Lando Norris körde på Silverstone. Fick du köra eller fick du bara åka med?
Nej, jag körde. Så vi körde, hade varsin sån där värsting med klären med aktiv vingar och allt det. Och så tror jag körde 2 varv innan vi skulle köra med varandra. Och första halva delen av varvet så var det ganska snabba svänger. Då körde jag ju lika fort som han. Men sen när det kom till alla de där svängarna efter varandra, då såklart så visste han vart banan gick då. Men jag var inte långt bakom och med en sån bil så körde vi ganska lika fort. Så det var ganska häftigt, det måste jag säga.
Mm. Men hur är det, upplever du där en skillnad på hur du som förare kör som rallyförare och hur han som typisk racerförare kör? Kunde du dra nytta av någonting eller ta med dig någonting? Eller tvärtom?
Nej, men alltså... Klart, jämt den dagen när vi hade kul med det där så är det svårt att jämt kanske tänka på vad man kunde dra nytta av varann. Men jag tror mycket av i alla fall det man ser skillnad av när man kör med racingförare eller med varann är att det är reaktionen när det går lite dåligt. Jag tror det är största skillnaden. Jag tror, kör det fort kan vi liksom bägge två, det är inga problem. Men det är när man får den lilla sladden eller man får en sladd eller en liten snap, det oversteer som vi kallar det. Det är den, där märker man stor skillnad på i alla fall som när vi körde den dagen, att vi som rallyförare räddar den sladden väldigt fort, eller vi har redan räddat sladden innan vi får den nästan. Racingförarna tror jag de måste rädda den när det har hänt. För de är inte van med att det släpper. Vi kör alltid att det släpper lite så att man är redan redo ifall det kommer. Så jag tror det är lite skillnaden som jag har märkt, men sen var det svårt att jämt dra nytta av varandra jämt en sån dag kanske.
Mm. Jag tänker, där måste du alltså läsa situationen innan den händer och de upplever situationen och reagerar på den. Är det det du menar i skillnaden?
Ja, lite så. Att när man väl får sladden, att vi har redan rättat upp sladden när den kommer liksom, att vi är redan redo, medans jag tror när de väl får den så antingen så släpper det och så sladdar de runt eller så går det precis då.
Men vilken är bäst, vem är bäst förare då? Är det en rallyförare eller en racerförare?
Oj, det är omöjligt att säga, men jag tror det är mycket lättare för en rallyförare att hoppa in i racingen än tvärtom då, tror jag.
Och det där tycker jag är intressant, därför att vi har ju haft ett par racerförare som har bytt till rally. Jag tänker på Kimi Räikkönen och Robert Kubica. Ja. Men nu har vi ju en otroligt duktig rallyförare i Calle Rovanperä som vill gå via liksom japansk racing och förhoppningsvis till Formel 1. Hur tror du att det går? Är det möjligt?
Jag hoppas det är möjligt. Ja, faktiskt. Jag tror att hoppa in i det snabbt är nog mycket. Alltså, att vara på Verstappen-nivå är en helt annan nivå. Det är ju det är så, för Rovanperä har kommit till den nivån samma som det är som Formel 1-förare har kommit till kanske Loebs nivå. Den tror jag är svår. Bägge väger. Jag tror jag är lika. Men att komma in i det snabbt och köra på en relativt bra fart tidigt, det tror jag är mycket lättare för en rallychaufför in i racingen tvärtom. Då. Så det är väl det enda jag tror. Men att komma hela vägen och vinna VM i Formel 1 och köra hela vägen, det vet jag inte. Det får vi vänta och se helt enkelt.
Är det någonting du kan tänka dig att göra i framtiden också? Försöka ta det emot?
Nej, inte alls. Inte alls. Inte alls. Jag kör nog rally eller någonting. Alltså, Baja eller Dakar eller någonting. Men, min dröm är rally. Alltså, jag har ett mål bara och det är att köra rally så fort jag kan, så länge jag kan. Det är det jag tycker om och det jag älskar. Jag tycker det är ganska enkelt. Men, sen NASCAR hade jag ju tyckt om faktiskt. NASCAR hade varit häftigt, men det är väl... Det är väl den där, jag tycker det är den där råheten av det med V8, man kör med gas mycket som vi gör i rally då. Man power sliding och man har mer, det är den känslan i bilen tror jag. När jag provar lite racing eller formelbil så är det extremt mycket, det är inte så mycket feeling, det är mycket mer analogiskt eller mycket mer körning. I rally handlar det så extremt mycket om feeling. Och jag tror det är det som NASCAR är attraktivt för mig då. Det jag tycker är häftigt att se, det är så extremt mycket feeling tror jag. Med sladd och broms och gas och allt det där. Så det hade varit kul faktiskt.
Jag tänkte på det här med att det är en utmaning att byta till racingbilar. Då kör man ju på asfalt förhoppningsvis, om man inte är ute och sladdar utanför banan då. Ni kör ju på lite olika underlag i rally. Bland annat asfalt. Ja. Men också grus och snö. Jag kanske missar någonting mer. Det är kanske lite lerigt ibland och så vidare.
Det är allt möjligt.
Men vad är liksom utmaningen med att, eller vad tycker du är roligast att köra på för underlag?
Snö är ju mitt favoritförhållande. Det som jag säger, på grus kan man köra 99% och på snö kan man köra 101. Man har snökanterna med sig hela tiden. Man kan använda dem. Man kan attackera på ett helt annat vis och man kan köra extremt hårt. Det tycker jag är häftigt faktiskt. Sen grus är såklart jättekul. Asfalt är också jättekul. Men som en skandinavisk förare så är inte asfalt varit den starkaste punkten för många chaufförer i VM genom tiderna alls faktiskt i rally. Och det är lite konstigt, men ja, jag vet inte. Det beror på vilken typ av asfalttävling. Det är så många olika. Jag tror att rally idag, rallytävlingar på asfalt idag är så extremt dirty. Det är så mycket kutt och så mycket lera och så mycket grus på vägen. Att jag tror det är nästan enklare idag att köra fort på asfalt. Men sen har du vissa tävlingar som är ren racing. Men det beror på. Alltså Monte Carlo är så specifikt. Det tror jag det är så en extremt fransk tävling som jag har sett i många år. Och sen andra asfalttävlingar. Där kan man liksom hänga med och köra fortare som skandinavisk förare. Men ja, svaret på frågan så tycker jag snö är roligast.
Men du, tänkte du säga Monte Carlo där, det är också första deltävlingen på din nya VRC-säsong. Ja. Med vilka tankar går du in i en sån tävling och vad behöver man göra för att bemästra den då som är så fruktansvärt svår?
Ja, den frågan har jag frågat många gånger. Jag tror alla skandinaviska förare har frågat sig själv många gånger. Men jag tror... Det jag hör mycket från franska folk som jag har runt mig också, det är att franska förarna kan vägen så extremt bra att de lyssnar mindre på noterna och lyssnar mer på grusnoterna som jag har, som betyder att man har mycket mer information ifrån ett annat crew som kör vägarna och lägger in is, lägger in kutt, lägger in grus, lägger in allt det där. Och de franska förarna kan vägen så bra att de lyssnar mycket mer på information om vägen än vart vägen går. Och det kan jag tro på. Jag tror det är där de är så extremt duktiga. De gör inte mycket misstag. De vet alltid vart de ska köra fort och vart de ska köra sakta. Jag tror det är någonting att lära av. Och första gången in i VRC nu tillbaka, så tror jag jag tror det blir ett år med olika förväntningar beroende på vilken typ av tävling, och fortfarande klart mycket att lära när man kommer tillbaka på toppen igen, och speciellt första tävling som Monte Carlo, så tror jag ha lite lägre förhoppningar, ha en clean tävling, börja bra, börja cleant och sen gå in i svenska rallyt med en stor förhoppning. Så jag tror den är viktig.
Men du är ju teamkollega där med Sebastian Ogier, som ju har, vad han vunnit där, 10 gånger eller någonting, va? I Monte Carlo, och så har han 9 VM-titlar. Jag höll på att säga, hur är han? Vilken glädje kan du ha av att ha honom i ditt team? Liksom, vad kan han göra för dig? Och vad kan du göra för honom?
Nej, men alltså, jag har ju lärt mycket av han redan och frågat mycket och varit mycket runt han för att se vad han gör och få in den informationen om hur han gör. För det är liksom fortfarande ingen som har, alltså för mig så är det fortfarande ingen som har den passion som han har och den motivation han har till att fighta och vara lite bättre än alla andra. Och kan jag visa att jag har den motivationen och vill fighta och vill vara bäst, så tror jag han hjälper dig, inga problem. Han hatar folk som inte vill, folk som inte har samma vilja som han, som inte har samma driv. Och i år så har vi bevisat varandra att vi har samma driv och att vi fighter lika hårt, och jag frågar extremt mycket. Och det bevisar jag i Estland, och det sa han till mig innan också, att gör det exakt det du gör, push på som du gör, var dig själv, och så kommer det gå bra, sa han. Och det är väl mycket det jag drar nytta av, att av det drivet och vara fighter och lära så mycket du kan och ja, sluta inte fighta förrän du är nöjd, helt enkelt.
Apropå Monte Carlo då, säsongsinledningen. Hur är en försäsong inför en rallysäsong? Jag tänker att Formel 1 tränar man ju mycket nacke och sånt här. Är det något speciellt som en rallyförare måste göra för att göra sig redo?
Klart, rallyvecka är ju extremt lång och det är extremt fysiskt. Så vi tränar mycket kondition, prova att hålla ut en vecka, speciellt mentalt i en rallybil, speciellt nu som i Saudiarabien när det var 40 grader varmt och man är ute i öknen hela helgen och det är sån extrem värme. Då behöver man vara ganska lugn i huvudet och ganska kolugn och ha ett bra fokus och känna sig att man känner sig vaken hela dagen då, helt enkelt, och då kommer fysiken viktigt in med kondition och uthållighet då. Och det är väl det vi jobbar på ganska mycket, och sen det är inte fysiskt hårt, det är inte tufft på det viset att köra en rallybil med nacken eller någonting som är Formel 1, men ha bra uthållighet och en bra styrka och en bra fys är såklart jätteviktigt, och det är någonting vi jobbar på nu. Men sen när rallysäsongen är så kort liksom, eller off-season är så kort i rally, och som nu när man ska hoppa in tillbaka i VRC och man inte har så lång tid på sig, och reglerna som nästa år att man bara får en testdag för varje tävling, och kom in i Monte Carlo med en testdag är inte det lättaste, så nu därför jag åker till Frankrike imorgon och ska testa nu i helgen, köra en tävling, nationell tävling med VRC-bil runt om fjällena i Monte Carlo då, runt där sträckorna går. Så det är så bra uppvärmning jag kan få innan jul och vara redo för nästa år, helt enkelt.
Vad är svårigheten då i Monte Carlo som du ser det?
Nu tycker jag det är värsta tävlingen på hela året. Den jag kanske tycker om minst, men ja, svårigheten är den blandningen mellan asfalt, is, snö, grus, lera, mörkt. Alltså du har allt på en och samma tävling. Och ha rätt däckval, var pusha på rätt när du kan, inte vara safe, alltså allt det där är så extremt unikt och unik tävling emot vilken tävling i hela kalendern liksom. så den är extremt svår, vart man lägger ribban i början på säsongen, och sen vill man ju inte starta först i svenska rally heller, inte jag i alla fall, så att det är mycket sådana små grejer också som jag tror är ganska viktigt för en hel säsong.
Men det jag tycker känns lite intressant här, Oliver, det är ju att du fick en säsong i VRC 2022. Och den tog ju slut.
Halv säsong.
Ja, en halv säsong, precis. Nu i efterhand, liksom, så fick du gå tillbaka efter det. Och nu i efterhand, när du ser tillbaka på den säsongen, vad var det, fanns det saker där som du kunde ha gjort bättre? Och vad har du lärt dig?
Alltså, jag tror nu när man har blivit äldre, jag tror man blir äldre, lugnare, mer mogen. Jag tror bara det i sig självt har hjälpt mycket. Sen om jag kör fortare nu ändå, det tror jag inte. Jag tror jag kör lika fort nu som jag gjorde då. Jag tror den biten är inte någon skillnad. Men sen, jag tror det gäller att vara på rätt plats på rätt tid. Att man känner att man har allt runt sig till att göra det bra. Och för mig var det för liksom första gången jag kom in i något sånt. Och första gången som liksom fick en känsla på hur man skulle jobba och vad man skulle göra. Och jag tror det är väl den arbetsbiten att man... Hur man jobbar och hur man måste fighta och vilken grupp av folk man har runt sig till att göra det bästa man kan. Och jag tror den biten är det jag kanske har lärt mest ifrån det, då hur man hanterar sig själv i en sån situation med ett sånt team och att man måste vara på rätt plats på rätt tid helt enkelt. För annars, man gör ingenting halvvägs, det är ingen idé. Mm.
Hur var det att ta klivet tillbaka sen då? För du har fått kämpa jäkligt hårt för att komma tillbaka. Ja. Det känns ju som att det är... En helt annan typ av arbetsinsats som du har fått lägga till.
Ja, det är klart. Det, som jag sa till många, att det, hela min karriär har bara gått uppåt hela tiden. Och man liksom, och det gick väldigt bra, väldigt fort. och när man väl kom till en plats, det var liksom första gången det finns motgång. Första gången man inte kan jobba som man vill. Allt var första gången det gick andra vägen. Och hur man hanterar en dålig situation och hur man hanterar hur man jobbar vidare och går framåt, det är väl det jag har lärt mycket av också då, såklart. Jag tror efter den perioden så var det såklart extremt tufft. Det var många månader det tog innan jag fattade vad jag ville och varför och vad är idén med allt det här liksom. För ska det vara så här så är det ju liksom ingen idé. Det var inget kul. Det var liksom, jag såg inte liksom vitsen med varför jag skulle fortsätta med det där, för det var inte så jag trodde det skulle vara. Och det lärde jag mig väl väldigt bra, att när man väl kom tillbaka till VRC2 och fick byggt upp sig själv igen, fått bevisa fart, få bevisa consistency, resultat och allt det där, man kunde tro på sig själv igen, att det är egentligen så här kul det ska vara, det är egentligen så här enkelt det ska vara. Det är så här man ska jobba. Och när man väl kommer in i en bra plats, en bra miljö, att det är liksom, okej, shit. Så här ska det vara. Och jag hade många chanser efter det där och komma tillbaka in i VRC. Och kunde redan gjort det 2023, 2024 och 2025 nu. Men jag vill inte göra samma misstag som jag gjorde då. Inte göra någonting halvvägs. Ska man göra det ordentligt. Och man ska ha en feeling på att det ska gå och att det ska vara, att det är rätt helt enkelt. Inte bara göra det för att göra det liksom. Så jag har faktiskt sagt nej nu i 3 år. För att ha tålamod till att komma in på rätt tid, på rätt plats. Till att bevisa vad jag faktiskt kan. Och bevisa på att jag förtjänar att vara på rätt plats. Och det är väl den känslan jag har byggt upp nu igen. Och speciellt när man kom in till i år då, i Toyota. Och att man fick den där... När man startade året, att man fick den där målet om att man kunde få en tävling i VRC. Och bevisa det man kan och bygga upp sig själv i teamet till någonting. Och nu äntligen vara på rätt plats på rätt tid och bevisa att man kunde göra det.
Men du, var det svårt att tacka nej? De här gångerna du har tagit beslutet att inte göra det?
Egentligen inte, nej. Nej, jag var så extremt självsäker i mig själv och hade tålamod. Det är väl tålamodet som är svårt när man är ung, tror jag. Men det är väl det jag lärde mig efter Hyundai, att nej, vet du vad, jag ska inte göra det här igen. Jag ska göra det ordentligt. Och jag vet vad jag kan och jag vet vad jag drömmer om. Och jag vill inte göra det bara för att göra det. Så det var väl det som alltid höll mig tillbaka. Att nej, jag säger nej. Inga problem att säga nej. Jag är ung fortfarande. Jag har hela framtiden framför mig. Och nu äntligen har jag kommit till en punkt där jag kan arbeta och börja... Jobba på det jag drömmer om och börja jobba på det jag äntligen kan och vill.
Men hur gjorde du då för att komma över när du tyckte att det inte var något roligt? Hur gjorde du då för att komma vidare liksom? Och hitta glädjen?
Back to basic då, lite. Tillbaka till det man gjorde förr liksom. Och tillbaka till det som gjorde en glad innan. Jag körde fyrring. Jag körde någon liten lokal tävling med en R5. Och fick tillbaka glädjen i en bra bil. Och fick tillbaka glädjen med körningen. Och visste på att jag faktiskt kunde. Till mig själv bara helt enkelt. Och sen var lite mer med vänner igen. tror jag. Ja, bara köra, ha kul. Vad som helst, vad det än är. 500 kronors bil på isen eller en gammal Volvo eller vad som helst. Jag tror det var väldigt viktigt.
Du funderar aldrig på att lägga av?
Nej. Aldrig. Men funderar kanske på att göra något annat då. men det var bara en kort tid innan jag ändrade mig igen till att nej, det är det här jag vill och det är det enda jag kan. Och inte enda jag kan, men det enda jag drömmer om och det enda jag vill kunde liksom. Och hitta tillbaka glädjen. Och det, nu är det inga, nu, som jag sa, man blir så extremt, what doesn't kill you makes you stronger. Det är så enkelt faktiskt. Allt sitter här inne. Och efter det där, efter den tiden, så är ingenting tufft igen liksom.
Nej. Du, nu har du ju, nu får du ju chansen i ett toppstall, jag sätter Kalle Rovanperä i Toyota då. Vad har du för mål med den här säsongen i VRC?
Oj, jag tror det blir en säsong med olika förväntningar beroende på vilken typ av tävling. Och sen har jag inte satt med någonting, något som speciellt mål på slutet av säsongen. Jag tror jag vill bara ha en konsistent, stark säsong med beroende på vilken tävling lägger olika målsättningar. Och jag tror de tävlingar som jag kanske är lite svagare på, eller, ja, det vet jag inte än, men som jag tror har ett konsistent mål, en jämna resultat och göra det bästa jag kan. Och sen andra tävlingar, nu har jag redan tickat den boxen att jag kan vinna. Och jag tror det känns mycket lugnare och mycket mer självsäkert när man väl kommer in i en säsong, att man vet man kan. Och då kan man lägga ribban lite högre och lite mer press på sig själv på vissa tävlingar som man vill göra det bra på. Och sen får vi se hur det går på slutet av året. Jag tror allt är möjligt. Jag tror absolut allt är möjligt om man fortsätter göra det man gör och drömmer och jobbar hårt och tror på sig själv, så är allt möjligt.
Mm. Vi får se dig lyfta pokalen i slutet av året kanske.
Nu har vi år sedan då. Nu har han ju sagt att nu har han vunnit 9, nu vill han ha 10. Hade han inte vunnit 9:e så hade han lagt av. Men nu vann han 9, så nu vill han ju vara bäst. Så det är väl det enda problemet.
Men du, om det är det enda problemet, så är det ett ganska litet problem med tanke på hans ålder och din ålder, tänker jag.
Ja, det är sant. Det är sant. Men jag är ambitiös. Jag har drömmar och jag vill lära mig så fort jag kan och köra så fort jag kan och göra det bästa jag kan så fort som möjligt. Då.
Men du, om vi tar oss tillbaka till somras här, när du fick chansen i VRC, var du förvånad över att du klarade av att köra skjortan av de här killarna som gör det till vardags?
Ja, körde skjortan av dem jag kanske. Det var jag nog. Men alltså, känslan var så bra. Jag kände att jag kunde köra fort och jag visste att farten var bra på test liksom. Så jag tänkte att okej, kanske kan köra fort liksom. Och jag hade ju förhoppning på att slå alla andra är yngre liksom. Det trodde jag inte var något problem. För jag hade aldrig slagit mig i VRC 2 på fart. Så jag tänkte att det ska vara möjligt. Men sen har du ju de andra då, topp 4 där. Topp 5. Men nu vill Rovanperä, Evans, Ogier, Tanak. Nu var inte Ogier där då. Men det är den eliten då. Det var väl den jag var mest fundersam över. Om hur fort jag kunde köra. Inte resten. Det var bara de topp 4, topp 5 där.
Men hur upplevde du den där helgen?
Oj. Det som jag sa, ingenting är svårt längre mentalt efter tiden i Hyundai. Så många frågar mig, hur kunde du hantera pressen? Hur liksom var du inte... Nej, det är ju det här jag vill. Det är ju här jag drömmer om. Det här är ju kul press. Liksom. Det är inte tufft emot vad som är tufft. Alltså det är vissa saker som är tufft alltså. Men det här är ju, ska inte vara tufft, det här ska vara kul. Och då var väl det jag provade att säga till mig själv hela tiden, att bara ta det lugnt, gör det du gör och ha kul liksom.
Men nu har du sagt så många gånger att det var så tufft. Kan du beskriva vad det var som var så tufft och berätta för oss vad det var som hände bakom kulisserna där egentligen som vi inte fick se?
Hyundai?
Mm.
Oj. Sitta i bilen och åka ut på sträckorna. Jag tror, kan jag ju säga att det var kanske den enklaste biten. Jag tror det var allt runt, allt annat. All test, hela upplägget runt omkring med vad som var planerat runt till dig och planerna. Och som jag sa, jag bara, fel plats på fel tid helt enkelt. För en ung chaufför, för mig helt enkelt.
Men det finns ingenting du kan liksom ta på som sådär liksom. Det där var jävligt jobbigt.
Nej, det var väl mycket, mycket små grejer som blev stort.
Mm. Mm. En sak jag och säkert många andra tänkt på när vi kollar på rally är att det ser ju otroligt kusligt ut att publiken står så nära banan. Jag hade aldrig ställt mig där, kan jag säga, men ja. Är man någonsin rädd som förare och råkar köra på någon, liksom att man hamnar utanför banan och träffar någon?
Nej, sånt tänker jag inte på när man kör, det kan man inte. Inte den rädslan, jag tror. När man ser folk nära tänker man, shit, okej, han var nära liksom. Fair play, han var tuff. men inte, inget mer än det, nej.
Men när du själv kollar det, vad står du då?
För vad heter det? Jag har inte kollat rally på väldigt, väldigt många år. Så, ja, nej.
Du vill bara köra?
Jag vill bara köra, ja. Kör jag inte själv så är jag inte intresserad av att åka och titta.
Vad är det läskigaste du har varit med om i en rallybil då?
Ja, det är en stygg krasch i Finland 2021. Jag kan säga att man var tvungen att köra över 110% för att hänga med den bilen den gången. Den nya R5-man, Rally 2-bilen vi hade den gången. Och var första tävlingen på grus och snabb grus och vi hängde inte med alls. Och så kom chefen in och sa, nu måste du vinna, nu är liksom... Nu, bilen är bra nog, jag skiter i det här liksom, nu har du ingen val, du slutar att köra som mormor liksom, nu alltså, så jag kan inte köra fortare, det går inte med den här bilen, det går inte. Nej, det skiter jag i, så här, ja, så här, det är inte ditt fel heller, sa jag, om jag kraschar nu, sa jag, för jag, min teamkamrat med samma bil som är från Finland ligger bakom mig, så du måste ju förstå att det är min första gång i Finland och jag måste köra ganska fort då liksom, det skiter jag i. Okej, okay. Ja, så gick jag ut på morgonen där och full gas och jag var väl snabbast på de tre första splitterna och jag tänkte, det här går ju allt för fort liksom, den här bilen, det är ju omöjligt liksom. Och så, ja, så bottnade jag på ett ställe, det var det som var problemet med bilen många gånger i Finland, speciellt när det är mycket vertical, mycket upp och ner, och bottna och in i ett bergvägg i 150 meter och flög runt 20 meter upp i luften och in i träden liksom. Så att den slog hårt, den kändes.
Ja. Vad flyger runt för tankar i huvudet under en sån flygtur?
Oj, stäng ögonen och håll fast. Och se att det landar, tänker jag.
Ja. Finns det situationer där du liksom måste medvetet ignorera rädsla eller så för att kunna prestera i en rallybil? För jag tänker att det går rätt fort och det är tajt och det är lite hinder vid sidan av banan.
Ja, jag tror vissa tillfällen måste man stänga av lite ibland att okej, det är inte så mycket sten som det faktiskt är kanske. Eller att vägen är inte så smal som du vill få den till. Alltså, det är massa sådana små grejer. Jag tror du i rally att det är många saker som går in i huvudet på dig. Att okej, det här kan vara svårt, det här kan vara farligt. Eller det här kan, det. Du måste stänga av det där. Och faktiskt när man väl sätter på sig hjälmen och börjar köra, då stängs allt det där ute liksom.
Ja. Nej, det är imponerande. Jag har ju kört liksom så Dirt Rally, tv-spel och så. Och bara det är ju rätt läskigt. Då vet man att man ändå sitter ganska tryggt i sin lilla stol.
Ja, du kanske ska åka med en gång så nu kanske du kan se hur läskigt det är.
Ja. Klarar du dig utan kartläsare då?
Ja, kan jag vägen så är det inga problem. Nej.
Ta inte Monte Carlo då bara.
Nej, det kan jag väl hålla med om. Det är inte det bästa kanske.
Hur ser ditt Formel 1-intresse ut? Följer du Formel 1 något?
Ja, speciellt nu. Jag tycker det är lite kul att följa med. Nu, jag följer med en del på IndyCar faktiskt, för att vara där. Jag tycker det är ganska kul med Eriksson och Rosenqvist. Mm. Och sen följer jag såklart med Formel 1 nu då. Med speciellt sista fighten, när man känner Lennon Norris lite och man följer med på den sista fighten lite med... Sorry, jag ska få in laddaren här. Nu. Ja, så jag följer den fighten ganska mycket nu. Det tycker jag är häftigt. Ja.
Men du, jag tänkte, du sa ju där, berättade att du körde go-kart med Mick Schumacher när du var 5. Han är ju klar för IndyCar nästa år då och ska möta våra svenskar där borta. Vad tror du om det bytet?
Oj, först så tycker jag det är kul att han får en chans till att köra någonting. Och ja, kan förhoppningsvis ha en bra karriär och bevisa sig själv på internationell nivå. Jag tycker det är kul. Han är värd det, tycker jag. Så. Sen har du ju Dennis Hauger också, som jag känner ganska väl, som också har fått chansen ute nästa år. Så det blir lite kul att se faktiskt.
Det känns som att motorsportscenen de senaste åren bara blir bredare. Alltså den blir större. Visst, det finns västerskap som lägger ner. Jag tänker på rallycrossen då. Den blir bredare med fler duktiga förare på flera ställen. Liksom. För många hänger i väldigt länge. Och du har också börjat med förare som växlar från olika discipliner. Alltså antingen till IndyCar eller från IndyCar som Colton Herta då, och så kallar någon på det här. Hur ser ni på den biten? Blir det liksom öppnare och öppnas det fler möjligheter? Har det blivit...
Alltså rally är fortfarande kanske lite efter tyvärr och är lite tungt igen på den biten, tror jag, med yngre chaufförer och få in nya bilmärken och bygga vidare. Men framtiden ser bra ut för rally också. Jag menar, nu så är det ju för nästa år kommer en ny promotor, en ny köpare av sporten som har öppnat sig, och det kan ju förhoppningsvis öppna till en mycket bättre. Reglementet till bilarna som blir mycket billigare till 27 öppnar sig mycket mer där, att nya bilfabrikanter kan komma in, och det ser väldigt intressant ut. Många är väldigt intresserade, så jag tror för framtidens skull och med det nya skiftet som kommer nu och intressen för bredare motorsport för flera bilmärken, liksom att ja, Formel 1 är extremt attraktivt och många vill vara där, men det är omöjligt för alla att vara där och alla bilmärken kan inte ha Formel 1. Jag tror det, då är det viktigt med den där mixen med olika sporter, och jag tror Formel 1 har ju bara hjälpt alla sporter med den marketing de har gjort och är ju snart nästan världens största sport. Så jag tror jämt på den biten, så tror jag det är extremt viktigt för alla motorsporter att det öppnar sig en bredare vinkel, att motorsport är attraktivt och lite som förr i tiden, lite som 20-25 år sedan liksom, som det var på pappas tid. Jag tror det kan vara bra. Jag tror framtiden ser bra ut för rally.
Kan rallyn göra någonting för att det ska bli ännu bättre, som du säger, för att öka intresset mer?
Ja, ny promotor och ny marketing.
Mer marketing.
Visa vad rally egentligen är.
Mm. Vad är rally för dig då?
Rally för mig är världens roligaste sport, världens farligaste sport och världens häftigaste sport.
Du, det här du nämnde pappa där. Vad har han betytt för dig och din karriär?
Ja, alltså klart betytt allt. Eller min familj har betytt allt, speciellt pappa till och mamma. Med först och främst är det ju de som har lärt mig allt jag kan med både inom rally, med absolut allt möjligt, med att köra bil, kunna bil, förstå bil, skruva på bil. Och sen har vi ju alltid gjort det som ett team liksom, mamma, pappa, jag sen jag började med sponsorer och jobb och kontrakt och test och bil, alltså allt möjligt. De har lärt mig allt helt enkelt, och utan dem så hade jag aldrig varit här idag och fortfarande inte.
Men har det varit någon press för dig liksom att ändå ha pappa som är världsmästare?
Jag tror inte jag har känt av den pressen, för att vara helt ärlig. Jag tror inte för att performa. Jag tror jag har känt av pressen. Jag har satt extremt mycket press på mig själv, alltid. Och för att jag tror jag kan vara bäst och jag vill vara bäst. Och jag tror det är den pressen jag har satt på mig själv sedan jag började. Sedan jag var liten. Och det gör jag fortfarande idag med allt jag gör. Om det kommer från pappa, det vet jag inte. Men sen mycket press runt omkring från andra folks synpunkter och varför och hur och allt det där. Den pressen har jag känt på extremt mycket. Jämt för att vara att man är en Solberg då. Och det är inte alltid positivt att vara en Solberg.
Nej, det var det jag tänkte fråga. Alltså, vilka är de positiva aspekterna med att vara en Solberg och vilka är de negativa aspekterna?
Men jag tänker bara positivt. Så jag ser det bara som en fördel. Men många andra ser det som en nackdel eller försöker att se det som en nackdel eller... Mycket jalousi såklart. Det blir det ju med sporten. Jag har ju varit väldigt lycklig lottad och haft en extremt bra backing bakom mig sedan jag var liten. Och och fått möjligheten, och den är väl svår för många, tror jag, och den har man, har jag hört mycket, och sen måste man såklart göra det själv. Och fortfarande liksom, pappa har alltid varit väldigt tufft på den biten, att ja, jag kan hjälpa dig till att köra, till att liksom med bil och allt det där, men vill du köra så ska du ju driva det själv, ska du göra det själv. Och den biten har jag jobbat extremt mycket på, väl den pressen man känner att okej, okay, vill du göra det så måste du ha viljan själv, och den har pappa alltid pushat extremt hårt på, inte bara ge mig allt jag vill liksom, att han kommer ifrån den bakgrunden att ska du göra det så måste du göra det själv, och det är så enkelt, ska du bli bäst så måste du jobba extremt hårt, och den har jag lärt extremt mycket, och den är väl inte alla som har sett, tror jag, och förstått kanske, och alla tror att jag haft det så enkelt, och speciellt när jag var ung så kände jag extremt mycket på det, extremt mycket jalousi, och nu skiter jag i vad folk tycker och tänker, nu gör jag mitt liksom och tror på mig själv, och har de jag har runt mig och de tror på mig, och men när man var liten, när man var 13 år, runt 15 år, 18 år, alltså den perioden var extremt tuff.
Mm, då tänkte folk att pappa öppnade plånboken, men egentligen så var det du själv som fick fixa sponsorerna.
Nej, klart han hjälpte mig ju. Det gjorde han ju. Men ska jag vilja köra själv och ha viljan själv, så måste jag försöka själv och fighta hårt. Men det var okej, det är inte bara det. Det är mycket, mycket runt omkring. Ja, han har bästa grejerna, eller han kan bäst för att han har han som pappa. Eller, jag har också öppnat plånboken där, som många trodde, och ja, det är många aspekter. Han är bara duktig för det och bla bla bla. Så, det kände man som på när man var liten, helt klart.
Har du blivit förbannad på honom någon gång då?
Tänker ja, att... jag har ett extremt temperament, speciellt när jag var liten. Lite ADHD, tror jag. Så jag har varit mycket förbannad när jag var liten. Jag kunde inte ta skit från folk, så jag blev fort förbannad på folk. Och nu, men nu är jag äldre och lugnare och skiter i vad folk tycker.
Nej, men jag tänker just det, att jobba så nära sina föräldrar när man är tonåring kan ju inte vara helt enkelt. Det är inte nog med att man har en förälder med sig, man har två då.
Ja, jag har väl inte haft den helt mest vanliga barndomen. Nu har jag gjorde ju ingenting, jag har ju aldrig gjort någonting vanligt i mitt liv. Eller jag hade ju aldrig en vanlig barndom. Allt normalt för mig var onormalt för alla andra. Och det är väl det jag aldrig förstod. Jag fattar inte varför ingen annan förstod, tror jag, när jag var liten. Och den var tuff, tror jag. Varför kan inte jag vara som alla andra, liksom barn på skolan? Eller varför kan inte jag göra det alla andra gör? Det var väl den, när man växte upp och gjorde så mycket man gjorde och körde så mycket som man gjorde och levde det liv man gjorde, att man, det var svårt att förstå, tror jag, när man växte upp. För en nu så vet jag ju allt vad det var värt, liksom.
Mm. Du, när du och din pappa ska åka ut någonstans, köra någonstans, vem är det som sätter sig vid ratten?
Jag tror inte pappa har kört på, antingen mamma eller jag som kör. Han kör aldrig längre. Han är nöjd, tror jag. Han är nöjd. Ja. Han gör inte så mycket längre.
Han känner sig trygg när du sitter och kör.
Ja, han känner sig mer trygg nu med mig nu än man gör med sig själv, tror jag. För han sa, jag har inte kört på så länge, jag vet inte, jag kör aldrig längre. Han är nöjd, han tycker att jag ska ha träning fortfarande, så kör vi på vägen, så tycker han, ja, men du är fortfarande inte, du måste fortfarande göra någonting, så det är bra att du kör, ja. Säger han. Det är egentligen bara för att han är lat, han vill inte köra.
Du hade ju din mamma som kartläsare också för något år sedan, såg jag. Hur var det för dig och för henne?
Nej, men det var ju under lockdown, och då var det en liten sprinttävling som Rally Sweden då, som det var här i Torsby den gången, och Torsby kommun som startade en liten sprinttävling, lockdown-tävling, och det, Ekström var ju där, Tidman, jag, det var PG, så vi var ju många med, och jag tänkte, klart, min kartläsare kunde inte flyga från England den gången, så det var liksom, ja, vad gör jag liksom? Och norska folk kunde inte komma in, och liksom, jag tänkte, jag tar väl med mamma då, vet du? Och hon har ju läst för mig förut på test, och jag vet ju hur extremt motiverad och hur duktig hon är liksom, och ja, på testet så var det 2 kilometer upp och 2 kilometer tillbaks, och hon kräktes alla gånger, bägge vägar. Och så tänkte jag, fan, hur ska det här bli till tävling liksom? Och på tävling, noll problem. När hon var hon fullt fokuserad och gjorde helt perfekt jobb. Och så vann vi ju hela grejen ihop då, så det var kul.
Mm. Ja, fantastiskt.
Ställer hon upp fler gånger, tror du?
Hon, ja, hon är backup, helt klart. Backup i en VRC-bil är jag inte så säker, men backup på någonting kul och någonting kanske lokalt eller någonting litet, det är helt klart.
Mm. Vad är den största skillnaden mellan en VRC2 och en VRC-bil?
Allt nästan. Basic körning och principen i sig själv och hur min körstil är och hur jag kör är väldigt lika. Sen kan man köra, man kan bromsa mycket senare, det stoppar mycket bättre med aerodynamik, men medium speed corners och snabba svänger, man kan ha mycket mer fart, bilen är mycket mer stabil faktiskt, det känns mer safe när det går fort. Och så är det ju såklart mer power då, så det trycker på extremt mycket bättre ut av sväng då. Så det är bara alla de där grejerna ihop då.
Ja.
Men vad spännande, det ska bli grymt kul att se dig i VRC i år. Vad ser du mest fram emot själv?
Allt. Ja, jag ser fram emot att köra. Jag kör så fort jag kan och ha så kul jag kan. Och göra det bästa jag kan helt enkelt. Och så, då tror jag allt är möjligt. Det ser jag fram emot. Jag vill börja. Jag vill kunna börja igår liksom. Så, eller jag kunde börja efter Estland redan. Eller för 2 år sedan. Jag är redo.
Ja.
Vilken tävling är det du ser mest fram emot? Är det Rally Sweden? Eller finns det någon annan?
Ja, nej, Rally Sweden såklart. Helt klart. Nu har jag vunnit den 3 gånger på år. 3 år på rad. Varför inte försöka på en fjärde?
Mm. Och så är det ju snö.
Och så är det snö. Och det är häftigt alltså.
Ja.
Och hemmaplan. Med alla folk och familj och vänner och... Och det ska bli speciellt. Speciellt nu när man är VRC-bil och är ett sånt häftigt, unikt team. Liksom en sån historia som Toyota. Det blir coolt alltså.
Mm. Ja, men det är ungefär lika coolt som för oss att ha med dig här ju. I våran F1-podd.
Ja, tack så mycket. Nu är ju inte jag F1 då, men det är kul, tack.
Ja. Ja, F1 står ju också inför en spännande säsong här 2026 när de gör om alla regelverk. Kan du nu... Helt inför. Vi är alltså inte ens i närheten av att F1-säsongen startar. Vi har inte sett några bilar på bana. Men vem vinner F1 2026? Förarmästerskap och teammästerskap.
Fram med spåkulan.
Jag hoppas ju på Hamilton. Alltså jag hoppas på Hamilton. Jag tror att är han i rätt bil så är det möjligt fortfarande. Jag tror kanske Aston Martin kan vinna Manufacturers. Kanske. Och så tror jag Verstappen vinner VM.
Men du, Hamilton, varför hoppas du på Hamilton? Han har fått så otroligt mycket skit hela året.
Ja, men alltså som förare så tycker man liksom synd om han. Du tappar inte körningen så. Det gör du inte. Det är så enkelt. Det gör man helt enkelt bara inte. När man är så duktig som man är. Och jag tror för folk runt omkring kanske inte förstår det. Och många tror att han har tappat det. Och många tror att han är för gammal och allt det där. Men han är inte så långt efter Leclerc. Han är inte så dålig. Okej, sista 2 tävlingarna tyvärr har inte gått så bra. Men han är inte så långt efter. Och det är första gången in i bilen. Jag tror bilen är skit, tror jag är ärlig.
Mm.
Och den ser extremt svår ut att köra. Leclerc, det är lite som du vill i rally. Han har bara suttit i en Hyundai. Leclerc har bara suttit i en Ferrari. Bilarna är inte bra nog. Men de har suttit i dem så länge att de kan få det bra för sig själv. Och när du får in, du kan få in vilken annan chaufför som helst. Tanak, Hamilton... Vad som helst, det är svårt alltså. Det tar tid. Det är inte förarnas fel. Det är bara känslan. Det är bara feelingen som inte finns. Och de kommer aldrig ändra sig. Så enkelt är det. Och det är lite samma, tror jag. Och det är, Hamilton har inte tappat det. Han måste bara vara på rätt plats på rätt tid, helt enkelt.
Mm. Lite som du då?
Ja, lite. Lite som Tanak också. Mm.
Om man flyttade alla 20 F1-förare och gjorde ett rallymästerskap för dem, så alla de tävlade i rally, vem hade vunnit då?
Av dem i rally? Verstappen.
Ja.
Det tror jag. Helt klart.
Mest allround.
Han har någonting Han har någonting som när du ser på han kör, när han kör på blött eller när han får ett problem eller när någonting, han har extrem feeling som inte de andra har.
Mm.
Tycker jag. När man ser. De andra kör som klockverk. Det, liksom det, går, det kan gå fel ibland. Och då vet de inte vad de gör. Men Verstappen är den enda som alltid på något vis räddar sig ut av en situation eller har feeling. Och det är därför jag tror han tar allihop.
Ja. Och tvärtom då, om man flyttade rallyfältet till att få tävla i Formel 1. Vem hade vunnit då?
Det beror på vikt. Det beror på vikt. Men jag är lättast då. Så jag säger, men sen är ju extremt i allt.
Mm.
Ja, säger jag eller Orger? Jag på grund av vikt och han på grund av han är bäst.
Ja, då hoppas vi på dig.
Tack så mycket.
Ja, du, tack så jättemycket Oliver för att du gästade oss i Plattan i mattan. Det har varit ett sant nöje.
Ja, tack så mycket. Jag hoppas ni tycker det var bra.
Ja, absolut.
Absolut. Stort tack Oliver.
Big guys boxing over all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one break release for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.